Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Man jobbar ju med många skådespelare som anser att skådespelaryrket är på något sätt förhöjt och så mycket viktigare än mycket annat.
Okej. Okay. Okej. Okay. Men vadå, ska du dra från din egen fest?
Mm.
Varför då? Har du sett dansgolvet eller? Det är ju liksom litt.
Det var många som upptäckte honom i Bonusfamiljen där han spelar Vera Vitalis åtminstone initialt rejält bittra ex. Men Fredrik Hallgrens karriär var minst ett dussin år lång redan då. Främst hade han synts i andra humorproduktioner som Karatefylla och 112 Aina. Men efter succén med Bonus, som de invigda säger, har han också varit med i Leif och Billy, norska Aldrig Voksen, Sune-filmerna, En komikers uppväxt med mera. Och snart ser vi honom i flera sammanhang, bland annat långfilmen Ur spår. Men först ett matigt samtal om ett rejält rött skägg, Mats Mikkelsens snor och hur ADHD ställer till dig i livet. Här är Värvet avsnitt 478 med Fredrik Hallgren. Det är mitt i sommaren.
Ja.
Vad har du på agendan just nu?
Jag ska åka bort en vecka. Jag har hyrt en stuga och tar med mig familj och ex-fru och ska titta på min dotter som är mitt mellanbarn, för hon spelar sommarteater.
Okay.
Emil i Lönneberg, hon spelar Ida.
Ah, vad roligt.
Ja, så jag kommer sitta där med en stolt tår i ögat, tror jag.
Ja, det låter väldigt rimligt.
Ja.
Var är det här? Är det någonstans ute i landet?
Ja, det är det. Gud, Lerbäck.
Aha. Okej.
Okay. Ja, du vet.
Hur gammal är hon? 10 typ eller?
Ja, och 9.
Ja. Mm. Och hon har valt teatern eller är det?
Jag har ju tvingat till. Nej, men det har hon. Hon har ju alltid haft ett intresse. Hennes mamma sjunger och dansar och liksom sådär. Och sen då håller jag på med det jag gör. Så hon har väl någon slags intresse liksom,
mm,
för det där. Eller, nyfikenhet i alla fall. Men det är hennes första jobb, så att säga.
Okej.
Okay. Mm. Så hon är spänd, nervös och glad.
Jag försöker ju tvinga framförallt min biologiska son. Sen har jag en bonusson också, men där känner jag inte att jag har så mycket att säga till dem. Men jag försöker verkligen tvinga dem att sjunga eller stå på scen så här.
Mm.
Det är ju fel taktik, jag förstår det. Och det funkar jättedåligt.
Ja, men det funkar sällan bra. Alltså.
Ja. Men din dotter i alla fall, hon gör det av egen frivilliga.
Jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det. Hon jobbar tillsammans med sin mamma där. Så att det blir säkert jättekul, tror jag.
Fan, vad mysigt.
Ja.
Så det har du på agendan. Mm. Har inget jobb just nu?
Jag har precis avslutat Leif och Billy-inspelning.
Okej.
Okay. Mm. Och det är väl säsong 6, tror jag. Mm. Eller något de håller på med.
Var spelas det in?
Väldigt långt bort. Det är nästan Uppsala trakten.
Ja, så pass.
Ja, jag kommer inte ens ihåg vad det heter. Mm. Men det är långt bort i alla fall. Det tar en timme och en kvart. Ja.
Men det är inte Övre Tornio, som
nej,
tänker sig.
Det hade ju kunnat varit värre, så att säga. Men nej, det är det inte. Så, tack och lov.
Jag fattar. Och du är ju aktuell med jävla massa grejer, så det ska vi prata om också. Men jag bara tänker, kanske lite apropå dina jobb, hur har pandemin påverkat dig? Jag vet att du var sjuk och hade det relativt lindrigt ändå. Men...
Ja, jag hade precis avslutat en långfilmsinspelning, en långfilm som heter Ur spår, som då sköts framåt i tiden och har premiär 22 februari. Tror jag, nästa år.
Vilket och, snyggt datum.
Ja, kanske.
22.
Just det.
I andra 22.
Ja, just det.
Är någon som har tänkt?
Kanske. Ja. det är någon slags Vasaloppsfilm. Så att, det är väl därför. Det är då man ska åka. Och så är det 100-årsjubileum på Vasaloppet och så vidare. Men i alla fall, då hade jag varit hemma i 2 veckor och liksom klarat mig då under inspelningen med hångelscener och gråtscener och med snor och allting liksom. Så tänkte jag, nu kommer man ju åka på det. Men det gjorde jag inte. Jag var hemma i lugn och ro i 2 veckor och då blev jag sjuk av någon märklig anledning.
Okej.
Okay. Så jag skyller allt på barnen.
Ja, det är förmodligen deras fel.
Ja.
Och, men i övrigt då, var du borta någon vecka bara, eller?
4 dagar var jag borta, eller sjuk. Och ja, men som du sa, lindrigt. Jag hade svårt att andas i 2 dagar kanske. Och det var ju tungt. Och så tänkte man på de som liksom har haft det här i veckor. Fy fan.
Mm. Fortfarande otroligt märklig sjukdom tycker jag.
Ja.
Jag längtar efter dokumentären. Eller, alltså den man faktiskt fattar vad fan det är för ja. Knas.
Ja, jag håller med. Det är, man får ingen grepp om det på något sätt.
Men hur ser livet ut i övrigt då?
Oj. Just det här året då, till skillnad från förra som var väldigt mycket jobb, så är det ganska lite jobb det här året.
Mm.
Och det är ju på gott och ont på något sätt. Speciellt om man frilansar så är det, finns det ju en så här ekonomisk stress över det. Men det är också väldigt skönt att vara lite ledig.
Mm. Men för det där tycker jag är intressant. Jag hörde någon, inte kanske purfärsk intervju med dig, men där det var så där att du hade fått en roll och blir av med den för att den ligger för nära någon annan roll. Alltså det var julkalendern versus Sune eller hur.
Just det,
var.
Det så var det.
Mm. Och det var ju inte så jävla länge sedan.
Nej.
Och så känns du liksom som ja, men en av de mest etablerade skådespelare vi har.
Det känns sjukt när du säger det.
Ja, förlåt. Men nu gjorde jag det.
Ja.
Nej, men du har ju jobbat otroligt mycket.
Ja.
Och att liksom, som jag tolkade det då, förlåt om jag läser in det, men något slags liksom ekonomisk, kanske inte ångest, men i alla fall oro, att det kan drabba någon som är så etablerad som du.
Ja, alltså, hade jag haft det här, alltså de här jobben som jag har idag för ja, säg 15 år sedan, då hade jag ju inte brytt mig om det var så här, ja men nu har jag 2 månader och inte har något jobb. Men nu har man ju ja, men du vet, 3 barn, hus, bilar och ja, men allting kostar ju. Det är ju utgifter som bara är helt astronomiska om man jämför med för 15 år sedan.
Och den där cykeln som du åker på bakhjulet med var inte gratis heller?
Nej, den kostar också en del. Och sen är jag ju också dum i huvudet, köper ju saker som jag kanske inte borde. Jag får för mig att jag säger, men det här är roligt och så köper jag för många av det. Liksom.
Ja. Kan man kanske relatera lite till?
Ja. Jag växte upp fattigt, så jag skyller på det. Jag köper allt som jag inte fick när jag var liten.
Precis, ja, men det kan jag också relatera till. Men ekonomisk oro i alla fall, det är liksom, de åren är inte över riktigt för dig, eller?
Nej, det tar väl aldrig slut känns det som. Det är bara att leva med det, helt enkelt. Försöka att inte bli stressad. Men antingen är man ju stressad över att man har för mycket jobb och man inte hinner med barnen. Eller så är det tvärtom, att man har väldigt mycket tid för barnen och är liksom ingen jobb. Och, ja, så det är alltid något.
Mm. Kanske tvärtbyte, men trivs du med att ge intervju?
Trivs kanske är ett starkt ord. Alltså jag känner mig mer bekväm nu än för några år sedan i alla fall. Jag hatade ju liksom såna här, ska man säga, tv-fester och sånt där. Jag tyckte det var sjukt jobbigt att gå på röda mattan. Och, jag förstod att alla gör ju det. Även de som liksom har gjort det länge och sådär. Men det känns som att man tar på sig en roll. Och så bara gör man det på något sätt. Och så blir det i alla fall roligare om man gör det. Så det har jag väl lärt mig.
Att det är en del av jobbet på något sätt.
Ja, och att man måste hitta den rollen liksom, i sig själv. Man är inte där som privatperson, utan man är där som någon slags jobbperson. Men det, jag har inga problem med att prata. Liksom. Men det jag... Jag låter ju så här, jag lyssnar ju ibland på dem och inser att jag låter ju som en idiot. Alltså det är bara hela tiden. Jag ska bara klippa ut dem där till en enda lång. Nu kommer någon göra det säkert. Men ja, jag försöker tänka på att inte humma allt för mycket. Men jag gör det väldigt mycket.
Okay.
Jag liksom tänker samtidigt som jag pratar på något sätt.
Ja, vem fan gör inte det? Nej, men för jag tänker på... De intervjuer som jag har hört med dig, det är inte svinmånga så här längre lite djupintervjuer, men du är ju extremt jävla öppenhjärtig.
Okej, okay. Tack, tror jag.
Ja, både och, för det känns nästan som att du är för, alltså så här, att du nästan är för öppen.
Ja.
Att du måste bita i arslet lite.
Ja, det kanske. Jag försöker ju och jag är försöker vara försiktig med att prata om barnen och familjesituationer och sådär. Speciellt om det är lite stormigt. Vilket det har varit. men det... För min egen del så har jag liksom inga sådär gränser. Och det, jag menar, jag har en ADHD-diagnos och den hjälper ju inte. Nej. Att liksom hålla igen. och jag har väl lärt mig att leva med det, att det är så.
Mm. Jag tänkte faktiskt fråga dig om den. Vad drog dig till att bli utredd? För det antar jag var ett beslut som du tog.
Ja, det var när jag separerade då med hon som jag har min dotter med. Då, för det som hände var att från ena dagen till den andra egentligen så bara slutade jag känna någonting. Och då tänkte jag så här, det här är ju inte ett normalt beteende. Utan det här borde man ju känna av innan. Eller, och det, vi hade ju liksom en nyfödd tillsammans. Och det var inte optimalt, så det var ingenting som jag ville på något sätt. Så jag kämpade emot det där väldigt länge. Och vi gick i parterapi och försökte, och jag kände så här, det här ger mig liksom, det är dött bara, det finns ingenting. Och det var ju fruktansvärt, såklart för henne också, men det finns ju, det är ju liksom båda delar, eller båda sidor har ju sin kamp på något sätt. Men då tänkte jag att det här är ju någonting, varför blir det kaos i mitt huvud? Och varför hänger liksom inte hjärnan med mig själv på något sätt? Och då gick jag och gjorde en utredning och det var ju väldigt skönt när jag fick svar på det. Mm. Liksom. Och sen går jag på medicin och sådär. Och det har hjälpt mig väldigt mycket.
Okej.
Okay. Faktiskt.
Vilka liksom drag har du av det? Jag antar att man inte pratar om symptom.
Nej, jag vet inte riktigt. Jag är inte så känslig. Så vi kan säga symptom. Okay. Nej, men det finns ju... olika då grader i helvetet, eller man ska säga. Och då, jag har väl att det är svårt att komma ihåg saker, till exempel. Jag måste skriva upp och sådär.
Jobbigt för en skådis?
Nej, men det sjuka är att repliker har jag inga problem alls att lära mig.
Okay.
Det blir som, det kan ju också vara för att jag har lärt mig det. Men det är som en saga på något sätt, som så fattar jag sagan och vart det är på väg och sådär. Så jag lär mig aldrig texten till 100%, utan jag lär mig storyn på något sätt. Och så kommer replikerna. Och då känner jag att de blir också mer levande när jag liksom levererar dem, om jag inte kan dem till 100%.
Men tvätttider, nu har du kanske inte tvätttider eftersom du bor i hus, men...
Nej, men ja, precis.
Den typen av grejer.
Ja.
Födelsedagar.
Ja, allting måste liksom in i en kalender. Det går inte att säga till mig så här, men du, vi ses den tredje. Ja, det gör vi. Då är det så här, 5 minuter senare så är det borta. Mm.
För då har du tänkt på 368 andra grejer,
ja,
innan du...
Ja, det räcker med en grej så är det borta. Men, men det finns ju någonting där som ligger och gnager då. Att det är någonting som jag har missat, men jag kan inte, liksom, jag kan inte komma ihåg vad det var. Och så försöker man leta någonstans. Här. Finns det någon slags dokumentation över någonting som jag har missat? Ibland har man tur och hittar ett mejl eller ett sms och sådär, men ja.
Så det har du?
Ja, det har jag. Men jag är inte så utåtagerande. Men däremot så med barn och sådär, på morgnarna vet jag att innan liksom medicineringen och sådär, så var jag ju alltid liksom stressad, irriterad, och så fick jag så här be om ursäkt i bilen på väg till skola, dagis sådär. Mm. Förlåt att jag blev så arg, men ni måste liksom, om jag säger att vi ska sätta på oss kläderna, då måste vi göra det. Och nu är jag mer så här, skitsamma. Vi är 5 minuter sena, men vi är i alla fall vänner liksom.
Mm. Och det ena barnet har inga kläder på underkroppen.
Nej, men so be it. Ja. Då lär sig barnet att nästa dag. Nej, då. Nej, men det går smidigare. Mm. Det är klart att det finns månader där jag liksom tappar det, men oftast går det bra.
Men har du varit ojämn i humöret också?
Ja, men mer innan då medicineringen, så att sagt. Men man blir ju väldigt känslig. Man är väldigt känslig för förändring, eller man är också väldigt sårbar på något sätt. Och det kan ju vara bra på ett sätt. Men allting är ju inte på positivt med det. För det, man är inte alltid under attack som man kanske kan tro då. Mm. När man liksom är, ja, när man är överkänslig på något sätt. Sådär. Tar allting personligt och så vidare. Så nu har jag lite mer eftertanke och så vidare innan jag liksom reagerar. Det köper mig tid på något sätt. Och det är ju, ja, kritiskt.
Ja.
Viktigt.
Det låter som att du har varit lättkränkt.
Ja, men om man är, ja, kanske. Om man är i en relation och sådär, så om man hamnar i en diskussion, så blir det som att man tar det som den andra personen säger som att jag är en dålig person. Så att, men istället för att ta det som att det är den här situationen vi pratar om och så vidare. Och det kan man ju tänka om det är ens första reaktion, så om man har då tid att reflektera över det, så kan man ju rent logiskt komma fram till att det är inte det vi pratar om. Jag är inte en dålig person. Men om man inte har den tiden, så reagerar man på sin första liksom, impuls kanske.
Finns det andra aspekter av ADHD liksom, som du förstod när du blev utredd?
Det fanns det säkert, men det var så länge sedan jag gjorde den där utredningen. Så jag minns liksom inte så mycket av det egentligen, förutom de här extremt tråkiga testerna som gjorde mig galen, tror jag. Alltså jag är inte galen längre, men just då kände jag mig galen. Man sitter vid någon dator och så är det något tecken som visas, och sen så byter den liksom. Så här, och varenda gång som det dök upp någon pil till höger till exempel, så skulle jag trycka på space-tangenten. Och så där höll det på. De berättade inte hur långt det här testet skulle vara. Det bara pågick, och jag visste liksom inte, är det 40 minuter, är det liksom 10 minuter? Och det gjorde mig otroligt, för det blev bara så jävla dumt till slut. Ska jag bara sitta? Varför gör jag det här? Ja, du vet, allting börjar så här ifrågasättas. Och sitter ändå en psykolog och tittar på den när man gör det här. Mm. Och svarar inte på någonting. Det var ju fruktansvärt.
Mm.
Och till slut blir jag bara så här, att jag blir liksom, jag ska trycka hela tiden. Bara för att, haha, nu, ja du vet. Ja, jag vet inte. Och till slut blir jag bara irriterad och stänger liksom igen datorn. Jag gör inte med nu. Nu skiter vi i det här.
Ja, jag fattar. Men du, det är någonting i mig som lite grann kanske har snöat in på det här med årtal. Mm. Kan vara det att man blir inte yngre. Ja. Men det ser ut som att det var 25 år sedan du skrevs in på Kalle Flygare. Borde rimligen vara till hösten då?
Ja, när gick jag där? 98?
Ja, enligt internet 96-98 tror jag.
Ja, det kanske stämmer. Mm.
Och då är det ju 25 år.
Oh. Vad deppigt det blev.
Varför det?
Kändes som att det var igår. Nej, det gör det inte. Nej, men det var, ja, fan alltså, vad länge sedan. Jesus.
Är det en banal fråga att säga liksom, hur ser du på livet sedan dess?
För min del så var det inte så här att skådespeleriet är ett kall, eller jag brinner för konsten eller någonting sånt, utan det var mer en tanke som slog mig efter jag hade haft väldigt, väldigt många jobb och inte pallade vara där i mer än 3 månader max. Och insåg att så här kan jag inte leva mitt liv. Jag kan inte byta jobb var tredje månad, det funkar ju inte. Och vad har jag gjort tidigare på något sätt som jag tyckte var kul? Och då hade vi stått på scen lite, eller jag... Dels i 8:an satte vi upp någon så här. Sen var jag med i en amatörteaterförening i Skarpnäck. Som hette teaterföreningen Hugo. Och det gick jag mest med i för att ja, några kompisar var med. Och det var tjejer med. Och, ja, men du vet. Och då tyckte jag att det var kul, såklart. Men och då dök det där upp. Att det där var ju roligt på något sätt. Och jag vet inte om jag tyckte att jag själv var så bra på det. Men jag hade i alla fall roligt. På något sätt. Och då sökte jag in till Kalle Flygare. Jag var så sjukt nervös. Och mitt vänsterben kunde inte sluta skaka. Jag såg ut som Jerry Williams, tror jag. Men jag kom in. Och vet inte om det berodde på att jag gjorde någonting eller om det var för att jag kunde betala avgiften. Svårt att svara på. Men det var i alla fall en lekstuga var det ju i 2 år. Med teatersport på, här nere på Ängelen och så vidare. Så det gav mig någon slags självförtroende i det på något sätt.
Och du liksom trivdes på scen från första gången?
Jag har liksom aldrig riktigt gillat att stå så där i centrum. Jag hatade, jag var ju liksom inte den som på roliga timmen som det hette på den tiden i skolan så där, ja men nu ska jag ta plats, utan det var mer att jag kanske tog plats genom att jag lät mycket eller pratade och skrattade med kompisar under lektioner och så vidare. Det var nog inte så himla kul att ha i en klass, men
satt längst bak och sa någon syrlig kommentar.
Ja, lite mer så. Var liksom clownen i klassen på något sätt. Men jag hade ingen så där vilja att ja men jag ska stå på scen och synas. Det var inte det på något sätt, men det var, och när första pjäsen som jag var med i då när jag gick i 8:an, då vet jag att jag tog i som fan liksom. Det var ju, ja, de sa ju åt mig, ta det lugnt. Okay. Jag körde all in. Men när jag väl var i det på något sätt så kände jag att så här, men det här är ändå någonting som jag kanske kan hantera. Och det är också någonting som är föränderligt, vilket gör att jag inte tröttnar.
Mm. Jag tänkte på det, vi pratade för en sekund sedan om ADHD-utredningen och det faktum att du inte kunde behålla ett jobb mer än 3 månader. Mm. Tänker att det kanske på något sätt hänger ihop.
Absolut.
Tänker också att det kanske lite grann hänger ihop med att man då väljer ett jobb där du jobbar i 3 månader och sen slipper du det gänget och får gå in i nästa.
Ja, jag är inte väldigt, alltså jag är inte sentimental. Nej. Så, utan om det är, man är, det är ju lite, det är en konstig bransch på något sätt. Man blir som ett team och så jobbar man jättetätt ihop och man är liksom bästa vänner och pratar om allt. Och sen är det slut. Och sen hörs man liksom inte, i stort sett.
Nej, det har jag tänkt på att jag skulle tycka var pissjobbigt. Men det kanske man inte gör.
Jo, på ett sätt är det det. För man blir ganska ensam faktiskt. Mm. Man har mycket bekanta på något sätt. Men man har liksom inga, jag har typ inga vänner kvar heller. För att dels har jag inte haft tid att träffa och hålla liksom det igång. Så att det blir att när jobben då försvinner så blir man så här, ja okej, vem ska hänga med nu? Mm. Ja, så får man höra av sig till någon kompis som man liksom inte hört av sig på flera år. Okay. Hej, det är jag. Kommer ihåg mig. Vad gör du imorgon? Det är väl lite så. Och det är ju det jobbiga tycker jag med det. Att man liksom, ja, det finns ingen tid. Man missar ju allt hela tiden. För antingen jobbar man eller så då, om man inte jobbar så, men jag har barnen för att jag har jobbat så mycket så måste jag ta dem liksom, ja, hela tiden när man inte jobbar. Ja, och då går det ju ut över det såklart.
Alltså, jag vet att det är en liten fråga kanske, men när förstod du då att du skulle göra det?
Alltså jobbet?
Ja.
Efter Kalle Flygare så jobbade jag lite grann. Gjorde så här små projekt och var med i någon föreställning och sådär. Och sen så ebbade det där ut och sen började jag liksom in i jobbsvängen igen, det vanliga jobbet så att säga. Och sen var det ju samma visa igen.
Cykelbud och redbandsinstallationer.
Ja, lite sånt. Och sen så var det en kompis till mig som hade gått scenstudion som sa du måste söka, det är så jävla bra. Och jag bara, ska jag göra det? Okej, jag gör väl det då. Och det var väl det bästa beslutet jag har tagit att söka. Som tur är så kom jag in också och det var ju ännu bättre. Mm. Och där jobbade vi med Meissner-tekniken som passar mig väldigt bra, tror jag.
Vad är det?
Det handlar om att, det här blir väldigt grova drag, men att reagera i det som är viktigast och på det som den andra personen ger ut, så att säga.
Det är lyssning liksom?
Ja, lyssna och svara. Mm. Och inte lägga så mycket fokus på sig själv, hur ska jag göra här, utan mer så här, vad gör den andra personen och hur reagerar jag på det? Vilket gör att mycket av ens prestation och nervositet försvinner, för att man lägger liksom ingen värdering i sitt eget, i sin egen reaktion på något sätt.
Ja, det där tycker jag, jag har faktiskt haft innesten att bli filmad lite, och det är väldigt svårt att släppa sig själv tycker jag, att man inte blir självmedveten.
Ja, det är det. Vi höll ju på i 2 år och öva på det där.
Ja.
Så det var svårt, jag håller med.
Ja, jag fattar.
Men det är väldigt skönt när det funkar. Mm. På något sätt. Mm.
Jag hörde dig någonstans prata om att ni fick någon uppgift om att prata om ett trauma i den här skolan. Stämmer det?
Ja, det, så är det.
Vill du berätta vad du...
Det var första veckan, tror jag, i skolan. Jag hade missat första veckan på grund av att jag var sjuk. Och sen så hade vi då vecka 2 i skolan, så skulle vi vara uppe i Värmland på någon skola där som vi samarbetade med. Och då skulle man berätta om någonting som hade liksom påverkat en i livet. Och då berättade jag om när jag då skulle bli pappa för första gången. Jag var ju inte gammal. Jag kan ha varit 19 kanske. Och hade ett ganska struligt förhållande med min liksom första så här kärlek. Och ja, så hon blev gravid och så beslutade vi oss för att liksom, men vi behåller barnet och försöker igen. Det var liksom så här separations fram och tillbaka. När barnet kom ut så visade det sig att det inte var mitt barn. Och det var ganska tydligt. Det var som en, ja, en yrrollsketch. Och det var väl, ja, det var det jag liksom pratade om då.
Mm.
Och jag trodde i liksom i mitt huvud att det där var över på något sätt, att det där har jag liksom bearbetat och det var klart. Men det var det ju inte.
Nej.
När jag skulle berätta det så bröt jag ihop verkligen.
Ja, men jag kan inte tänka mig något värre trauma liksom.
Nej. Ja, det var tungt alltså. Och också hur då, hur allting runt omkring på något sätt påverkas av det. Att hon blev ju som, alltså hon, mamman då, vill ju inte, hon vill inte hålla i barnet först. Så att då fick jag liksom ta det och så tvätta och sätta på kläder och övertala. Så här, men kom igen, och ja, du vet. Och till slut så tog hon då efter någon timme så där, accepterade. Men hon var ju också knäckt liksom. Och sen så försökte vi hålla ihop, jag tror det var 3 månader kanske. Sen, nej, det gick inte.
Men du måste ju ha blivit fäst vid den här bebisen också. Alltså så himla dubbla känslor.
Ja.
Eller?
Ja, absolut. Så var det ju. Ja, och det var någon gång som hon blev dålig. Mamman, hon fick, jag kommer inte ihåg vad det var. Men jag var tvungen att åka in på sjukhus och då fick jag ta hand om henne då i, jag tror det var 3-4 dagar sådär. Och hon var ju fortfarande liten och ammade och så vidare. Då tror jag inte vi bodde ihop längre. Han flyttade isär. Och då var det bara vi liksom. Och hon var så fruktansvärt förbannad. Alltså Emily som hon heter, dottern. På att mamma inte var där. Och det var bara jag. Och jag var inte hennes pappa.
Mm.
Det var tuffa dagar alltså.
Mm. Men hur gammal var hon då?
Hur gammal hon var?
Ja.
Ja, några, alltså 5 månader kanske.
Ah, okay.
Mm. Ja, väldigt liten. Men det var en väldigt fint liksom, möte ändå. När hon insåg att det är bara jag där.
Mm.
Att hur hon så här accepterade och slutade gråta liksom, efter mamma. Det kommer jag ihåg, att det var liksom ett fint moment.
Jag vet inte om jag någonsin, det skulle man väl säkert, men om man skulle kunna lita på någon igen?
Alltså jag har haft svårt att lita på min liksom partner överhuvudtaget, tror jag.
Okay. Mm.
Det har väl med min uppväxt att göra på något sätt.
Själv skiljs man som barn så länge du kan minnas, va?
Ja, jag kommer inte ihåg någonting annat.
Samma här.
Ja, och det, jag vet inte om det har påverkat henne, det har det säkert. Men ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag kan inte riktigt ta på vad det är. Men det har haft liksom svårt att lita på. Det kan också vara det här första förhållandet som var liksom kaos. Mm. Vi svek ju varandra höger och vänster hela tiden. Men jag har efter den senaste jag har ju bara varit gift en gång, men skilsmässan nu senast, så började jag gå i terapi för att få bukt över liksom mina grejer som jag har och som jag kanske inte riktigt var medveten om heller. Just för att jag har en rädsla av att bli lämnad, så har jag också skapat någon slags kontroll. Liksom. Jag försöker kontrollera situationen, vilket gör att ens partner känner sig kontrollerad, såklart. Och det är ju inte bra. Det vill jag ju inte. Jag vill ju att det ska liksom vara kul att vara med mig, så att säga. Och det har jag fått inse, liksom, att vad fan, det är ju inte bra. Och det känns som jag kommer ganska långt ändå, okay, på den korta tiden. Det, kris är ju bra på det sättet. Att man, det händer ju någonting med en. Man utvecklas ju av det, så att säga. Ja, att jag måste våga lita på. Och det går inte att kontrollera. Mm. Liksom, det har ju tiden bevisat på något sätt. Mm. Ja. Så jag hoppas att det är bättre.
Lever du med någon nu, eller?
Nej.
Ja, det är intressant det där. Jag upptäckte hos mig själv nu är det för sig, nu tror jag att jag har fått bukt med det, men jag var ju, det visade sig att jag var väldigt svartsjuk.
Mm.
Det känns också som det är liksom granne med din...
Det är väl en del av kontrollen liksom,
ja, precis,
på något sätt. Ja.
Och det var tufft att få ordning på, för att jag liksom, man är ändå en tänkande människa, så jag såg det själv.
Mm.
Men kände också att jag inte var herre över det.
Nej, man är ju inte det.
Nej.
Man känner när man hamnar i det att så här, vad fan gör jag här?
Mm.
Det här är inte jag riktigt. Utan det är någonting annat som ligger, liksom ligger under. Och jag vet inte, det känns ju inte... Man vill inte vara den personen. Men det hjälper ju inte.
Nej, ja, men det har väl med... Alltså, otroligt mycket med osäkerhet. Jag tänker.
Ja, absolut. Så är det.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men med risk för att göra ett väldigt tvärt kast, så tänker jag så här att, för jag funderade på dig, vad det är som gör att man tycker så mycket om dig. Och så tänker jag att det är så här, att det är så mycket, att du spelar så mycket med ditt ansikte. Mm. Att det är så här, att du är liksom transparent. Att jag känner dina känslor, liksom din frustration eller oro eller och det här som jag också kan relatera till jättemycket, som du kanske gör i flera roller, liksom att man på något sätt nervöst försöker skämta sig ur en situation. Det där tänker jag också är så här, alltså att det är så, att du är så djupt mänsklig.
Jag tror att jag, när jag får en roll som på pappret kan vara, ja men den här personen är på det här sättet, eller så, vill jag gärna göra en människa av det på något sätt. Alltså jag försöker göra skapa ett djup liksom hos mig själv då och rollen, och tänker varför är det här viktigt för honom eller och sådär, och sen lägger jag in då saker i det som är värt någonting för mig, alltså privat, för att i en scen då kommer de av sig själv på något sätt, alla de här triggerserna. Och när man då använder sig av Meissner-tekniken, att jag lyssnar på den andra personen, så är ju alla nyanser, allting som sägs är ju viktigt på något sätt. Och då blir det som att jag, som du säger, spelar mycket med ansiktet. Att för att jag lyssnar, tar in, okej, vad är det som, vad sägs nu? Varför är det som, ja du vet. Så att jag tänker inte på att jag gör det, utan jag bara försöker reagera på det som sägs. Men det blir ju en del av mig, så det är kanske det som gör att det blir mänskligt. Mm. För vad jag vet så är jag ju en människa. Så mycket vet jag. Ja, men det, ja, jag vet, det är rätt flummigt. Men, ja.
Jag vet inte om jag tycker det är så flummigt. Men jag tänker också att du tar ditt jobb på väldigt stort allvar.
Både och.
Okej.
Okay. Ja, väldigt både och. Alltså jag ser det som ett jobb. Och jag vill ju göra mitt jobb så bra som möjligt. Ibland kan man inte. Det finns liksom ingen möjlighet att göra det så bra som man vill göra det. Då får man ju i alla fall göra det så gott man kan.
Varför finns det inte, alltså är det tidspress eller?
Tidspress eller manuset, eller det finns ingen vilja kanske hos regissören att gå åt något djupare, utan det ska bara vara. Och vissa roller är ju inte där för att ta mer plats än bara ha, den har en funktion egentligen. Och det får man ju också läsa in i manuset, vad har jag för roll i den här sagan? Är jag en person som kommer in och bara levererar de här grejerna för helheten så att säga? Då finns det ju ingen möjlighet att göra så mycket annat. För man måste ju lira samma instrument, eller i samma, i alla fall samma orkester.
Mm.
Man kan inte gå in med, ja, whatever, bastuba om det inte behövs, så att säga. Jag vet inte, jag glömde bort vad jag skulle svara på.
Ja, jag frågade om du tog ditt jobb på stort allvar.
Ja, jo, men det gör jag ju på ett sätt, men på ett sätt inte. För jag vet att jag har ju, man jobbar ju med många skådespelare som anser att skådespelaryrket är på något sätt förhöjt och så mycket viktigare än mycket annat. Jag tycker inte det. Jag tycker att det är som vilket jobb som helst.
Mm.
Faktiskt. Alla vill ju, alltså det man gör vill man ju göra så bra som möjligt.
Ja, sen tänker jag mig också kanske lite grann att, jag menar, alltså att det är ett ganska skört yrke i det, att du ju faktiskt, alltså dels att man ska bli vald, och sen också att det är någon annans liksom berättelse som ska berättas, så att man är ganska mycket ett verktyg.
Mm.
Men det där med skörheten i yrket då, liksom, alltså dels att det här med att bli vald, för jag tänker mig att du har väl provfilmat ganska mycket som alla andra.
Ja. Jag tycker att det är ganska jobbigt att provfilma. Eller jobbigt. Det är ganska okul i alla fall. Det är roligare om någon ringer och säger så här, du, jag har en roll. Jag tror att du skulle passa för det här. Och lita på det på något sätt. Men om man måste provfilma och sen inte får det, då tänker jag så här, ja, men då är det väl någon som är bättre lämpad för det. Så att jag blir liksom inte så påverkad av det. Vilket är väldigt skönt.
Men det måste ju vara en träningssak också, eller? Har du alltid varit så osentimental?
Ja, jag tror det.
Okej.
Okay.
Vilken god egenskap att ha.
Det är väldigt skönt om inte annat. Mm. Alltså för jag vet ju att man lätt kan så här, ta det så här, ja, men det är jag är dålig. Jag kunde liksom inte leverera. Eller... Men det är nog just det, att man ändå gör det. Man gör sig det bästa, eller det som man kan göra utifrån liksom, de premisser man har. Och är det så att ja, men jag gjorde mitt bästa, men någon passade bättre. Jag har också varit på den andra sidan och castat också. Liksom, och vet ju hur mycket det handlar om, inte så mycket leverans, utan mer också konstellation. Vad behöver vi liksom, för att det ska liksom, funka, det blir en helhet. Så det är så sjukt många olika tankebanor som går i liksom, när man sätter det där pusslet. Så jag tar det inte personligt om det är så att de väljer någon annan. Däremot kan jag tycka att det är tråkigt ibland. Jag skulle vilja ha gjort det där. Jag hade nog gjort det ganska bra. Inte då att den andra personen är, inte kommer göra det. Utan mer att jag hade velat ha fått chansen i alla fall. Och leka med det.
Om jag tittar på, eller om vi tittar på de jobb som du faktiskt har fått och gjort, kan man utifrån då din långa jävla karriär, säger det här någonting om vem du är?
Ja, det gör det nog på ett sätt. Jag har ju fått ganska många roller som är någon slags komisk liksom, touch. Inte alla, men många. Och jag har väl alltid haft lätt för det på något sätt. Jag bytte skola väldigt, väldigt mycket när jag var, liksom, gick i skolan helt enkelt. Och det var mitt sätt att komma in i en grupp. Att använda mig av humor och sådär. Och det tror jag har varit någon slags försvar. Liksom. Men nu är jag ganska trött på det. Faktiskt. Mm. Alltså just humor. Vissa grejer kan jag tycka är kul fortfarande, men jag försöker alltid lägga lite drama eller mörker i det. Jag tycker också att det blir roligare då, faktiskt, än att det bara ska vara kul.
Men antar att du har en agent.
Mm.
Hur ofta hörs du med henne?
Jag hörs med henne, ja, men det blir nog nästan någon gång i veckan.
Okej.
Okay. I alla fall. Det är mest mail.
All right.
Ja.
Vad diskuterar ni?
Vi diskuterar inte jättemycket saker, men mer sådär, kolla läget, vad händer med det här projektet, ersättningsnivåer, perioder man jobbar, eller vad tycker du om det här, ska vi göra det eller ska vi inte göra det, och sådana saker.
Har ni en riktning dit du vill?
Ja, det pratade vi om i början. Sådär. Vad vill du göra mer av eller mindre av och så vidare. Och jag vill ju göra mer drama och sådär. Och då jobbar vi åt det hållet.
Hur går det?
Sådär va? Tycker jag. Ja. Nej, men det blir ju svårt liksom. Eftersom jag har gjort så här stora ändå, stora liksom roller i Sune, liksom Rudolfs pappa och Martin i Bonusfamiljen.
Inte Rudolfs pappa va?
Nej, inte Rudolfs pappa. Pappa Rudolf. Twitch. Ja, i alla fall. Men, och då tror jag det blir så påtagligt att ja, men det här är en person som gör det här.
Mm. Du är lite typecastad.
Ja, kanske. Tyvärr. Men ja. Jag har ju gjort annat innan då, som var lite mindre roller i så här krimgrejer och sånt. Och de erbjudandena har ju helt försvunnit nästan.
Men jag tänker så här, för att du har jobbat liksom, nu kanske jag skippar lite i ditt CV här, men du har ändå suttit på utveckling, du har jobbat med manus, och du på något sätt, och du har pratat i alla fall om att du skulle vilja regissera.
Mm.
Kan inte du, rent hypotetiskt i alla fall, eller är jag naiv kanske, men skulle inte du kunna skapa ett sammanhang?
Jo.
Som är dit du vill?
Jo.
Mm.
Absolut. Ja, det vill jag ju. Men jag har, och den tanken finns ju där hela tiden. Tyvärr har jag liksom inte hittat den historien än, som jag känner att jag vill berätta. Men jag letar ju fortfarande, hela tiden.
Men För det där är ju en naturlig fråga också, så där anställningsintervjumässigt. Men liksom, var skulle du vilja vara då om 5 år?
Jag vet inte. Där jag hamnar. jag har verkligen... Jag har noll sån... målbild eller... Och kanske jättedåligt. Jag är mer så här, ja, men om någonting dyker upp så tar jag ställning till det då. Är det här någonting jag vill göra? Eller inte? Mm. Och sen försöker jag då... Alltså den enda framtidsplaneringen som jag egentligen har är att jag gör varje jobb så bra jag kan för att det ska leda vidare till någonting annat egentligen. För det är det som jag har kontroll över. Och jag vet inte, jag har ingen sån drömscenario liksom. Jag är bara glad att jag får liksom jobba. Mm. Och förhoppningsvis så liksom, så, som nu, alltså, det pratas om att ja, men jag vill regissera, jag vill göra mer drama. Och ibland, och jag tror att det räcker på något sätt, att folk vet om det. Och då kommer jag väl dit, gissar jag. Mm. För det är det jag vill. Mm. Men det är också, sen ser det så lite grann som en trappa. Jag tror att om jag hade hoppat från liksom första trappsteget till hit där jag är idag, då hade inte gått. Utan det är de här små stegen som gör att varenda jobb som kommer in, eller det är liksom ett större krav på en, så känns det kravet inte så stort eller övermäktigt, för att man tar de stegen som man kan leverera i eller känner att man har liksom koll på. Och det är klart att ibland så kanske man tar 2-3 trappsteg och det känns svindlande och läskigt. Men det är ju också jävligt häftigt när det är liksom, när man gör dem eller vågar göra dem.
Mm. Inte ur spår lite än ett sånt stort steg?
Det är ju i alla fall inte ren, alltså det är ingen humor så, utan det är, men det är lite som Bonusfamiljen, alltså inte, det är inte likt så, men det är ändå drama i någon slags grund, med att sen kan det bli roligt på grund av situationen eller sådär, men det är ju ingen humorfilm liksom. Den har ju, det är tunga ämnen, det är barnlöshet och det är någon slags flykt från massa saker sådär, och hur man hanterar det. Och syskonrelation och sådär. Mm. I det också.
Och sen en stor biofilm med dig på affischen.
Ja. Det är ju coolt.
Ja. Har du sett den?
Ja. Mm. Alltså filmen?
Ja.
Ja. Eller bioaffischen. Ja, jag har sett filmen. Jag har sett den 3 gånger. Inte liksom under optimala förhållanden. Dels var den inte riktigt färdig. Med liksom grading och ljud och sådär.
Grading är någon slags liksom färgställning,
ja.
För slutprodukten kanske man kan säga.
Ja, det är bra att du sa det. Men och man är inte färdigklippt och sådär. Men och sen satt jag och kollade på mobilen. Du vet. Mm. Det blir inte bra.
Hur känns det?
Det känns som att det är en bra film. Jag tror inte att det är så här, wow, det här är någonting nytt. Alltså i filmgenren, det är liksom inte så. Men det är en jävligt stadig film med ett fint budskap och bra skådespelare. Mm. Jag tror att det är svårt när man är med i det själv, tycker jag. Men det är en film som jag är stolt över. Så kan jag säga. Ja, men det var ju synd att den sköts på framtiden. Men den kommer ju nu.
Ja, men när är den inspelad?
Vi var ju klara precis när pandemin egentligen, februari, mars. Mm. Jag blev sjuk i april. Ja.
Mm. Ja, ja.
Mars.
Jag förstår. För det där har jag drömt om att någon ska... Det kommer ju kanske inte hända eftersom jag är poddare och inte skådespelare. Mm. Men att någon ska ringa och säga du måste vara i sjukt bra form om 3 månader för då måste vi börja filma. Var ur spår lite så för dig?
Jag har ju också, du vet, man, det är klart man vill. Man vill ju liksom få betalt för det där, såklart. Mm. Men vi hade ju inte den tiden. Jag hade inte 3 månader. Jag tror jag hade 7 veckor.
Okej. Okay. Mm.
eller något på mig. Och så det blev ju hård jävla träning alltså. Och jag fick ersättning för träning och för mat. Och då käkade jag någonting som heter svarta lådan, som var någon så här helhets liksom. Och det kostade ju skjortan. Mm. Så det, så att, ja, nu har de sänkt priset, men 2,5 tror jag kostade liksom förut då.
I veckan?
I veckan. Mm. Men det funkade väldigt, väldigt bra. Mm. Och jag tränade ju 6-7 dagar i veckan. Och tränade, då tränade jag inte hårt, utan det var, ibland var det så här, ja men nu tar vi massage den här dagen och kör bara lite så att jag blir rörlig och så vidare. För att det skulle ju se ut som att jag tränade som en dåre liksom, i filmen. Så det var mest det. Det ska se ut som att jag kan köra Vasaloppet. Men det hade jag inte kunnat.
Men du har hållit i det här, känns det som. Eller?
Ja, eller nu när då det här året har ju varit för min del inte så mycket jobb om man jämför med förra året som var kaos. Och då tänkte jag, men nu tar jag tag i det igen på något sätt. Och tänker att jag ska köra Vasaloppet nästa år då, när det är 100-årsjubileum. Dels i samband med filmen och sen då att det är 100-årsjubileum. Och sen att jag har väl någon slags 50-årskris.
Ja.
Kombinerat i det.
Just det. Ja, för du fyller 50 2023 om jag räknat rätt.
Ja, du räknar rätt.
Ja. Sent 2023.
Ja, det är nästan 24.
Verkligen.
Ja.
Ja, men vad spännande. Ska du åka rullskidor då i sommar och så?
Ja, det är tanken.
Ja.
Mm. Jag har gjort det 2 gånger hittills.
Okej.
Okay. Ja, det är fruktansvärt tråkigt tycker jag.
Det är det?
Ja. Inte alls kul. Så jag försöker springa istället och cykla. Right. Det är roligare.
Mm. Ja, du har jobbat väldigt, väldigt mycket och du har fått väldigt många liksom, ja, varierande roller då. Men på senare år allt större roller också. Varför väljer man dig?
Det har jag också undrat. Jag tror min styrka är att jag... När jag är i ett projekt så tar jag ansvar för det projektet på något sätt. Även liksom när inte kameran rullar så tycker jag att det är viktigt att alla har det bra på något sätt. Så att jag tror att jag är nog ganska, det är nog ganska kul hoppas jag att ha med mig i en produktion. Och jag har ganska bra öra för vad som funkar och inte funkar och säger då, om jag tycker att det är någonting som klingar liksom falskt i mina öron, så kan jag säga, men kan vi inte prova att göra så här? Det är därför jag vill regissera, tror jag. För jag har på något sätt det tänket i mig nästan hela tiden. Och sen är väl också min styrka att när jag är i scenen, alltså att jag är i situationen och det blir på något sätt någon slags äkthet i det, tror jag, som folk ändå kanske vill åt, tror jag. Sen har jag ju massa saker som jag fortfarande behöver jobba på.
Som?
Det är vissa, jag beskriver som lådor, för vi pratade om det när jag gick i skolan, att man har liksom sina lådor med känslor på något sätt. Och vissa är ju lite trögare att få upp än andra.
Okej. Okay.
Och vissa är ju nästan alltid öppna. Och de får man liksom, okej, stänga den här lådan nu. För det är inte den scenen vi gör. Och där är ju min humorlåda är ju liksom väldigt, ja, den är ju öppen. Liksom. Jag vet att när vi jobbar med Bonusfamiljen så var ju Felix på mig då, Felix Herngren, ibland. Men den här scenen, nu försöker du så här, nu försöker du vara rolig, Fredrik. Och jag tänker inte ens på det själv, så där. Okej, jag kände, men vad ska jag göra då? Liksom. Och då har jag blivit medveten om att den där lådan måste jag vara försiktig med. Och jobba lite mer med andra lådor.
Ja, men vilka är det som är trögast av den där lådan?
De sakerna som jag får jobba mest på är sorg, tror jag. Alltså, för att det är liksom också lite infekterat, tror jag. Alltså rent privat, så där. Att jag, fan, ska jag öppna den där lådan? Fan vad jobbigt.
Okay.
Men det är ju fantastiskt när det går. Och när det är så här, då känner man sig som, det blir ju någon slags rensning av ens själv på något sätt. Och jag tror att när jag ska hitta då de här sakerna som öppnar lådorna så att säga, de här nycklarna till de här sakerna som, och applicera dem i rollen, så har jag lite svårare att hitta saker som påverkar mig så pass mycket att jag blir liksom inte blir självmedveten. Och vissa saker har jag lätt för att säga, men det applicerar jag där på det. Jag vet inte om det här makes sense för någon annan än mig själv. Men om jag till exempel ska vara... Jag ska bli besviken, säger vi. Och då kanske jag väljer någonting i mitt eget liv som gör... Så här, jag vill ha det här svaret från den här personen. Jag vill att den här personen ska säga att den älskar mig. Och sen så gör den inte det i scenen. Och det vet jag ju, liksom rent intellektuellt. Men... Och applicerar jag då mitt eget behov på något sätt, mitt grundbehov i det, så kommer det komma ut liksom, i rollen. Men just att bara krascha liksom, totalt i sorg har jag svårt att applicera, för att jag har nog privat skyddat mig ganska mycket för sånt. Liksom. Mm. Och man vill inte gå dit, för det gör så jävla ont. Men när man väl lyckas så är det ju fantastiskt.
Men har du lyckats med det?
Krascha totalt. Jag har kanske inte haft riktigt sådana scener som har varit att jag ska krascha totalt. Men det finns ju några scener i Bonusfamiljen där det i alla fall gör ont. Liksom. Och även i Ambassadören som tyvärr ingen såg. Men där hade jag och då alltså ambassadören en relation där jag ville liksom ha bekräftelse av honom.
Just det. Mm.
Och det, där finns det några scener där liksom, som också var väldigt tunga och men också häftigt att göra, att det funkade liksom. Att man blir genuint ledsen på något sätt. Ja, men och funkar det inte så får man ju bara fake it.
Ja, men det där har jag tänkt på liksom, när man ser vissa urladdningar hos en skådis där, att tänka att okej. Okay, ja, nu snorar Mats Mikkelsen på ett jävligt trovärdigt sätt så att säga. Nu vet jag inte om han har gjort det, men ja, men det kan han väl ha gjort kanske.
Säkert gjort. Ja.
och att man då så här, just det. Och det här är ju en av 17 snortagningar liksom.
Antagligen.
Ja. Ja. Fan vad svårt.
Ja, det, jo. Så är det ju. Och ibland är man ju så här, man bränner ju allt ibland i en bild som inte är bra.
Mm.
Alltså man ligger i någon slags man ser inte hela uttrycket i ansiktet. Man kanske ligger i en vinkel som är, och sen ska man in och ta liksom närbild.
Mm.
Och då är man ju helt slut efter liksom 12 tagningar kanske. Och så kommer det, ja men nu är det din bild. Vänta, men jag trodde att det var min bild. Okej, nu kör vi den. Okej, hur ska jag liksom hitta dit? Och så gör man inte det. Det är ju tungt.
Ja.
Men man är ju så här, och när man väl börjar, då är man ju körd. Då går det ju liksom inte. Och sen är det också, alltså, hela situationen är ju kaos oftast runt omkring en. Ibland kan man hålla fokus, ibland inte. När det ska flyttas på ljud och ljus och kamera och folk blir liksom irriterade på någonting. För att, men vad fan, det här ska ju... och det tar ibland väldigt lång tid och så ska man sitta där och vara liksom i någon slags grundkänsla för att inte tappa det helt. Liksom.
Mm.
Och sen så att man kan ladda på när det väl behövs. Ibland är det svårt.
Mm. Hur återhämtar du dig? Om det är, för det är väl ofta liksom en ganska intensiv period också när du filmar 6 dagar liksom i rad.
Mm. Ja, jag vet. Alltså det... Ibland kan det också vara jävligt bra att vara lite trött. För att ens spärrar eller liksom ens försvar blir ju försvagat. Men jag vet inte, vad gör man? Man sover.
Mm. Ja, det låter rimligt.
Ja.
Vi ska snart gå in på mitt succémoment här, men hur tänker du att svensk film och tv mår?
Jag tycker i alla fall att det är på väg åt rätt håll. Alltså det finns en finns en lekfullhet. Jag tror att det kommer med liksom Netflix, HBO och alla de här sakerna, att det finns en större bredd att våga chansa på projekt som kanske inte hade liksom flugit annars. För det, jag tycker Norge och Danmark och de gör saker som är lite så där. Va? Vad fan? Och jag tycker att vi börjar här våga det också, vilket är bra.
Vad tänker du på? Vad har vi gjort som har stuckit ut?
Jag tycker Gräns var väl en sån film som vågade gå åt ett liksom knepigt håll.
Mm.
Alltså sälja in den kan inte varit lätt.
Känner jag. Cecilia, min tjej, är fortfarande traumatiserad av någon trollsex-scen där.
Ja, jag förstår. Och sen Den blomstertiden kommer tycker jag också är en sån film som liksom osvensk på något sätt. Ja, det är de jag kommer på nu.
Ja. Alltså en sinnessjuk grej som slog mig idag är att det är 4 år sedan Bonusfamiljen hade premiär.
Ja.
Det är helt sinnessjukt tycker jag. Det känns som det måste vara 10 år sedan.
Alltså när vi filmade säsong 4 nu, precis, så kändes det ju nästan som att det hade gått 10 år.
Mm.
Men det för barnen har ju, alltså de är ju stora.
Mm.
Alltså Frank är ju liksom längre än vad jag är.
Mm.
Det har sett. Ja. Sjukt egentligen. Men det blir väl, det är väl 5 år sedan då kanske vi filmade in det. Men ändå.
Mm.
Han var ju bara ett barn. Nej, jag fattar inte. Det måste vara länge. Jag vet inte.
Mm. Men hur ser du på, alltså jag tänker mig, där finns det väl verkligen ett före och ett efter den serien för dig?
Ja, den gav ju mig, alltså den öppnade ju dörrar som aldrig hade funnits där innan ens en gång. Och det var för min del en stor chansning egentligen att det skulle bli av. Jag jobbade ju då på produktionsbolag och
Baloba.
Ja, med utveckling och manus och så vidare. Och jag kom tillbaka efter säsong 3 av ett Twina. Och många i våran liksom kreativa grupp hade lämnat dels för FLX och Brain och allt möjligt vad det hette. Andra produktionsbolag alltså. Och jag kände så här, nu måste vi göra någonting nytt. Gå in i någon slags skaparläge. Och, för det var liksom Partaj som rullade på något sätt säsong 1, 1 002. Nej, jag vet inte. Men och när jag då kom tillbaka till kontoret så var jag så här, nu vill vi göra någonting nytt. Åh, vad kul. Nej, nu har vi inte riktigt råd med så här, du ska in och filma Partaj. Och jag bara, nej, skjut mig. Vilket kändes just då i livet väldigt okreativt. Liksom. Mm.
Hade du jobbat med det alls? Eller?
Jag var med lite då och då sådär, i nästan varje säsong på något sätt.
Mm.
Men det var dels berättartekniken i det där och hur det var upp. Det var inte min grej. Liksom. Jag tyckte inte att det var så himla kul faktiskt. Men ja, då kände jag, nej men nu dör jag. Liksom. I min liksom kulturskäl. Och så sa jag upp mig. Och då hade jag ju gjort den här piloten för Bonusfamiljen. Och liksom la alla mina, ja, ska man säga, pengar i skålen.
Ja.
Och sen tog det väldigt lång tid innan det liksom sattes igång. För när om jag hade jobbat kvar på Baloba hade jag inte fått göra Bonusfamiljen.
Just det, för den var på FLX.
Ja. Ja, men det var ju en chansning som gick hem.
Mm.
Men det var ju bara jag kvar i liksom den casten som när vi körde piloten. Jag började ju bli lite svettig där när jag liksom fick provfilma mot person nummer 5. Och tänkte så här, är det jag som inte, eller vad är det vi letar efter? Är jag med i, ja, du vet. Så jag trodde ju inte att jag var med i Bonusfamiljen först väldigt sent. Liksom.
Mm.
Sen dag 3 av inspelningen. Är jag med nu? Nej, riktigt så var det inte. Men jag kände mig väldigt osäker på. Så jag fick fråga flera gånger. Men är jag liksom tänkt att jag ska vara med eller inte? Ja.
Är det här den sista säsongen som kommer?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej.
De har inte stängt dörren helt, tror jag.
Okej.
Och det snackas lite film också.
Mm.
Kanske är hemligt.
Ja.
Ja, ja.
Eventuellt.
Eventuellt.
Men blir det bra nu?
Jag tror det.
Ja.
Alltså det är svårt för mig. Och jag vet att de har skickat ut några avsnitt för att titta på. Men jag har inte hunnit.
Just det.
Men jag tror inte att folk kommer bli besvikna. Det tror jag inte.
Och den kommer i höst någon gång?
Ja, precis.
Fredrik, jag tänker att vi ska gå in på mitt succémoment. Frågor du inte fått förut.
Okej.
Okay. Är du beredd?
Oh ja.
Hade du inte ändå velat ha ett riktigt jävla stort rött skägg?
Nej.
Nej?
Nej, det var rött. Det var det som...
Okej.
Okay. Ja, annars...
Ja, för du kan väl ha ett skägg?
Det kan jag nog.
Ja.
Ja, jag har aldrig haft sånt riktigt vikinga... Liksom. Nu vet inte jag om vikingar hade skägg.
Nej, det hade de förmodligen.
Antagligen.
Svårt med. Det fanns inte så lätt på den tiden, tror jag.
Nej.
Du, Härjedalen lär jag har blivit svenskt 1645, som du vet. Har vi njutit tillräckligt av det?
Av just det faktum...
Nej, att det är svenskt. Vi kan göra vad fan vi vill i Härjedalen.
Ja.
Inom lagens råmärken.
Ja. Ja. Ja, det är, nej, det kanske vi inte har. Borde härja mer. I dalen. Härjedalen, jag vet inte.
Men du har du någon relation till Härjedalen?
Nej, det tror jag inte. Eller vad är liksom innefattar Härjedalen?
Ja, det är bra. Kul att du frågar.
Tack.
Det är ju också, det är väl den stan som är, nej förlåt, det är det enda landskapet som inte har någon riktig stad, tror jag.
Perfekt.
Men vi har Hede, Funäsdalen, Lillhärdal, Norrhede, Sveg, Ulvkälla och Vemdalen.
Okej.
Okay. Sveg trodde man ju ändå var en stad.
Ja, vad är det? Samhälle då eller?
Ja, tydligen. Jag har varit i Sveg en gång.
Ja, men det verkar vara mycket skidorter.
Ja, 9697 invånare.
Oj.
Ja.
I Härjedalen eller i Sveg?
I Härjedalen.
Åh, herregud vad lite folk.
Ja.
Ja, ja,
men jag tror inte vi kommer längre med Härjedalen. Vi går vidare.
Ja.
Dina mest älskade tofflor, vad hände med dem egentligen?
Jag insåg att jag inte var en människa som kan ha tofflor.
Okay.
Det blir för varmt.
Mm.
Så att då, till slut hamnar de bara i någon törn och samlar damm.
Mm. Och nu kommer de ryka då i flytten?
De har nog redan rykt för länge sedan.
Mm. Ja,
tyvärr. Alltså. Det ser ju gossigt ut. Man vill ju liksom stoppa fötterna i de där lammulls... Men det blir ju för jävla varmt alltså. Ja. Man får bo i en grotta om man ska ha tofflor.
Ja, eller att du liksom, nu har du ju redan fixat ditt nästa boende. Ja. Men om det skulle vara riktigt kallt och draget på golvet.
Jag kan fixa för att borra hål i väggarna. Så ja, det drar.
Dålig tätning i fönstren.
Vad fan gjorde jag av tofflorna, kommer jag tänka då.
Ja, exakt.
Det var ju jävligt dumt.
Får köpa ett par nya.
Yep.
Och så kan du komma tillbaka och berätta om dem.
Ja.
Du, med det så stänger vi frågor du inte fått förut. Mm. Stort tack för att du kom hit.
Tusen tack för att jag fick komma.
Ja, Fredrik Hallgren kom in med en otrolig solbränna i ateljén. Den går att beskåda på Instagram. Värvet, det vet du kanske, heter ju snabela varvet där. Hör av dig med ett DM, vet jag. Läser allt gör jag, Kristoffer Triumf, och nämnas bör också Carl Birgersson och Saga Markula som producerar och Acast som distribuerar. Vi hörs som allra mest en vecka eller när du vill. Tack för idag. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni
Giovanni Nastro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.